Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Avsnitt 23. Rulla vinjetten. Välkomna ska ni vara till podden Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Varför gör jag den här podden? Det är en fråga jag fick nu. Jag brukar få den och jag brukar alltid svara för att jag behöver gå ner i vikt, och det var så det började. Ni som har hört alla avsnitten, ni som har börjat lyssna på de första med Kristoffer Triumf, Vikingsson, Soneby, alla. Ni vet att så är fallet. Det har tappats bort lite grann på vägen. Jag tappade bort mig själv när det gällde den biten, och jag fick frågan nu när jag gjorde en ny intervju som kommer nästa vecka. Varför gör du det här? För att gå ner i vikt, svarar jag. Ryggradssvar. Okej. Okay. Varför går du inte ner i vikt då? Ja, bra fråga. Men så nästa vecka, det var detta jag skulle komma fram till. Nästa vecka så kommer det bli en liten start på en liten specialgrej. Det ska bli jävligt roligt att göra det här. Men det tar vi nästa vecka. Jag kommer också ha en liten tävling nästa vecka. En ganska rolig grej också, hoppas jag. Mycket också nu. Jag hoppas ni har överseende för det. Med det. Om det. På det. Åh, nog nu om detta. Jag vill tacka er som har skänkt. Magnus, tack. Du vet, det är bara någon timma gammal känns det som. Men tack. Pengar via Swish. Jag har sånt problem med det ordet. Swish. Jaja, oavsett. Där har jag fått pengar. På 070-410-5575. Jag har ju mina Patreons som ger lite pengar där. Mycket pengar ger dem, men det är jätteglad blir jag. Och ja, finns det någon sponsor där ute så hör gärna av er. Är det någon som känner, varför vänta lite grann? Jag jobbar med, det är bara att höra av sig. Mailadressen finns lite här och var. Annars är den pod.dfvs@outlook.com. Enkelt. Men nu tar vi dagens gäst. Han dök upp i mitt medvetande som dansare. Har alltid varit dansare. Han gjorde också en av de coolaste grejerna jag har sett på Fångarna på fortet. Och det kommer vi till i avsnittet. Men nu mer är han nästan mer känd för träningen. Fast han dansar fortfarande. Och hygglig kille får jag säga. Alltså verkligen ödmjuk, och det är en lite annan energi än Nassim. Nu gjorde jag de här två back to back. Nassim lämnar rummet och gästen kom in, och det blev lite skrattigt. Det blev det, och det kommer bli det framöver också. Jag har släppt på den där prestigen att det ska vara så himla redigt. Men han är jättehärlig och jätteödmjuk. Jag tyckte verkligen om detta avsnittet. Men ja, så ni förstår, från CrossFit Solid för ett par veckor sedan så träffade jag denna gästen. Jag ger er Carl Dajal. Hej!
Hej!
Hej! Sitter med Carl Dajal på Crossfit, solid, inne på kontoret. Men det låter nog lite i bakgrunden kanske. Ja, det smäller lite ibland, men det är, så ska det göra.
Sån miljö, precis.
Det ska det, så ska det vara.
Då jobbar de.
Ja. Du äger och är delägare.
Ja, precis.
Istället. Hur länge har ni haft det här
egentligen? Vi startade 2010. Här har vi varit i 1,5 år. Smack in the middle of Stockholm.
Mm. Ja, det är, jag var ju så här. Jag är ju inte från Stockholm. Men jag körde hit och sen så parkeringsgraffet. Och sen så började jag fullt när jag tänkte, jag är tillbaka. Det känns som att jag kör tillbaka till Södertälje liksom, så länge jag kör. Så jag ställer bilen och tänkte, jag får väl bara gå ut. Och så kommer jag ut och det första jag säger bara CrossFit Slid, 75 meter dit.
Perfekt.
Ja, men vad bra.
Ja, då hade du rätt. Tur, för det är många som irrar omkring.
Ja, jag förstod det liksom när vi pratade om det. Men varför startade du det här?
Jag har ju alltid varit fysisk. Så, eller större delen av mitt liv, ända från ungdomen, från uppväxten i Barbados med friidrotten.
Vad är det, friidrott när du var liten?
Ja, så där springer man ju bara. Det finns ju ingen, så här, man har inte pengar till utrustning och sånt där. Så den enklaste delen av friidrotten, det är liksom korta lopp. Liksom. Det är du uppvuxen på Barbados, så är det inte ofta maraton man springer så där, utan det är liksom
bland många varv
till nästa korsning. Liksom, så.
Ja.
Så därför finns det mycket snabba människor där. Liksom. Mm. Sen säkert en del genetik också. Så där. Men mycket är kultur. Så där. Att man
gör det.
Man gör det. Vi lekte otroligt mycket på rasterna. Gjorde det man kunde göra. Liksom. Så mycket springlekar och olika sorter. Vilket skulle kunna översättas till intervallträning och sånt där. Det blev ju det utan att vi egentligen hade någon aning om vad det var. Men, och det dikterade väl min identitet när jag kom till Sverige. Jag hade svårt att kommunicera, kunde inte språket. Men alla förstod spring, alla förstod göra mål, alla förstod kung på dansgolvet. Alltså, ja. Så det blev där jag hade utrymme.
Hur gammal var du?
Ja. Jag kom hit väl 11. När man gjorde mål så var de blev glad, så gjorde man fler mål. Så där. Det var en liksom kommunikation som folk förstod. Jag var ingen sån här hejare på fotboll, men det var kul med hela communityt. Så där. Och var bra på att slita och kämpa för alla. Liksom. Sen artisteriet tog ju fart på början av 80-talet. Och sen jobbade mycket. Liksom.
Men det var dans där?
Dans, sådär. Streetdansen tog överhand och så hade vi någon sorts
streetdansen i en organiserad form, eller det var mest bara ut på ställena liksom, och så dansa och så lära sig nya grejer hem och träna i...
delvis på fritidsgårdarna också. Mm. Så där fanns det utrymme och de hade ju alltid någon sån DJ-bås där man kunde liksom slänga upp sina liksom nyinköpta vax liksom.
Ja, kör det här nu.
Ja, så var vi några killar som tog dansgolvet i anspråk liksom och skulle försöka bräcka varandra så där, och sen så blev man lite kaxigare och åkte in till stan och liksom mötte andra
så här, oftast... åkte tillbaka och träna igen.
Ja, precis, så slicka såren så där, om det beroende på hur det hade gått då, liksom, så. Men det hände väldigt mycket under de där åren 83, 84, 85 så där, och man hängde ju instans och vara mitt i stan, så det var ju Kungsträdgården på somrarna som man hängde och lärde sig nytt och inspirerades av andra.
Det var den vägen Stockholmsnatt kom.
Ja, det kom lite senare. Men det kom ju från en massa lögner om och myter om vad som hade hänt de här åren.
ja, men det är det måste ha kommit när vi 87 snart, 86.
Ja, 86. Sådär. Och, jag menar, mycket av det som spelas upp i Stockholmsnatt, det var ju så miljön såg ut. Sådär. Sen kan man ju tycka att det blev någon sorts glorifiering av det här livet. Jag vet inte hur mycket det
hjälpte. Det slog nog lite fel.
Ja, jag tror inte liksom ungdomarna blir så här, oh shit, det där ska inte vi hålla på med. Utan det vart lite kreddigt att vara busunge. Liksom.
Gick du in i någon kampsportsbit? Eller?
Jag kom, märkligt att jag började senare, efter Stockholmsnatt egentligen. Mm. Eller i den vevan.
För det är många som börjar med kampsport i den vevan.
Ja, och jag har massor med myter om mig som jag får höra på stan som verkligen inte stämmer. Sådär. Bara för att jag höll på med kampsport sen. Det var mycket snack. Åh, jag såg Kalle, han gjorde ditten och dattan. Vet, och jag har aldrig kunnat göra det. Liksom, än idag. Liksom. Så det var 80-talet var en kul, liksom, ett kul decennium. Liksom. Det var väldigt rörigt.
Nu ser man ju, om man tittar på dansen, streetdansen, så är det ju tävlingar och det är väldigt, väldigt organiserat och det är dansgrupper och, det är, så, och de åker verkligen...
Det har ju blivit lite mer kommersialiserat eller kommersiellt gångbart också. Det började väl med MTV så där och sen plockade i dansskolan upp det och sponsorer och sånt. Så det finns ju pengar att tjäna. Liksom.
Ja, då,
och då blir det oftast lite mer organiserat och metodiskt och på gott och ont.
Men du dansade, så gick du över till att träna någon annan mer klassisk dans? Alltså
ja, egentligen så började jag steppa när jag var 5. Så jag har alltid haft med mig det. Jag är uppvuxen i en artistfamilj och syrran åkte in till stan och tog jazzdanskurser och det som var hippt då liksom. Jag hakade faktiskt på, så att jag hade lite dansträning innan streetdansen kom och dansade disco så där, och tyckte man oj, man tyckte man var het liksom, så men sen kom ju streetdansen och det vart lite mer okej. Det var inte alla som tyckte att dansa var hippt liksom, tidigt 80. Och jag gick i en fotbolls- och hockey, alltså en riktig idrottsklass. Så där. Så det var inte riktigt, nej, men det där var inte rumsrent. Liksom.
Det var liksom bara yes hands.
precis. Sådär. Men jag försökte ju visa liksom, men även det här är svårt. Prova det här för att se. Så det var inte bara att vara röra sig snyggt och hippt, utan det skulle vara fysiskt, tycker jag. Liksom. Och det var där jag hade lite mina fördelar också av att tränat lite annat liksom, under åren. Så att jag ville vara fysisk och tyckte att det var en del av mig. Liksom. Så att jag integrerade allt jag kunde i... Jag kände att det fanns utrymme i streetdance att göra det.
Ja, men det är ju fysiskt. Dansar är ju fysiskt.
Ja. Det finns ju få saker som är så dynamiska i alla fall som dans liksom, kan vara. Man jobbar i alla led och det är både explosivt och uthålligt och man det hoppar och studsar. Alla de här fysiska egenskaperna finns ju där på något sätt. Allt från styrka till precision till...
Alltså för att göra dem där, du måste ju ha en extrem styrka och kontroll på kroppen för att liksom
och det hade jag ju som
stanna förr. I rätt läge typ.
Ja, det också. Och jobba
du kan fara runt så mycket som helst. Men...
Och jobba med ytterlägen, vara stark i ytterlägen liksom, också. Sådär.
Jag kommer ihåg, alltså nu... Minns jag kanske helt fel, men jag har en sån här bild. Det kanske är en av de här myterna. Men att du var med på Fångarna på fortet för många år sedan.
Jag har varit med 8 gånger.
Ja, men detta måste varit en av de första gångerna. Typ. Ja. Man skulle sätta i pinnar.
Det var andra gången, för vi var med pilotgången när TV3 ägde det.
Okej.
Erik Blix. Där. Men sen så tror jag det var Gundo och Kai och eller någonting sånt där så tidigt. Så innan Agneta klev in. Och de blev ju radarparet sen då. Men ja, precis.
Så du hängde i fingrarna.
Ja, och det hade med det var inte så smart alltså, ska jag avslöja.
Nej, alltså, men det känns man blev så här. Ja, det sitter en sån här grej som sitter och fan shit alltså det kräver ändå
och mycket adrenalin också så där. Jag försökte göra om det efteråt så där. Och det har gått emellanåt, men jag inser nu att det var ganska svårt så där. Men du vet, om man vet att det här ska sändas i nationell TV så där, så får man ju otroliga krafter. Nej, men det hade också med att jag ibland har man ingen aning om hur mycket tid man har i rummet så där. Visade sig att jag hade ju massor med tid över. Så att jag hade ju kunnat ta en av de här pinnarna då som man skulle trä in i de här öglorna och gå vidare. Men jag trodde att jag hade så lite tid så att jag bara, skit, det tar bara tid och det är bökigt sådär. I med fingret och sådär. Och du vet, det var en sak att kunna hänga där och plocka nyckeln. Men hur skulle jag ta mig ner sen? Hur släpper man med en arm hängande i ett finger? Så ja, det var som en osthyvel. Jag rev ju upp hela insidan av fingret liksom. Så det är inget jag rekommenderar. Don't try this at home.
När var det då?
Det måste vara 94. Pilotomgången var redan 91 har jag för mig. Och då höll jag ju på med kamp. Jag tränade mycket då.
Men då 94 då när detta kom, då var det dansen? Alltså, då var det
då var det dansen. Då hade jag gett upp kampsporten faktiskt. Jag skulle ju bli världsmästare. Problemet var att det var ju 80 andra som hade tänkt samma sak.
Vilken kampsport var det du?
Ja, då var det taekwondo. Men ITF, det finns ju lite olika former sådär. Våran klubb blev utesluten, mycket politik där. Blev utesluten ur vårt förbund. Och då började vi tävla VTF, det som nu är mer en olympisk gren. Och det var vi inget bra på. De var skitsnabba, de där killarna och tjejerna. Och våra tekniker, eller vårat sätt att träna, gynnade inte riktigt av det. Vi gjorde okej ifrån oss där trots allt, men det var trots allt två olika sporter och det är inte lätt att kliva från en till en annan och tro att man ska regera. Så att de här öppna tävlingarna, det var där vi gjorde bättre ifrån oss. Så all style, alltså det som var innan MMA.
Känner du lite, ja men det är det. Känner du lite att inte MMA fanns då? På det sättet som det finns nu?
alltså det är ju lätt att spekulera.
Det har varit roligt.
Ja, men det är många gånger från så här, men jag började ju träna samtidigt som Gunde, så hade jag bara fortsatt så hade jag ju också tagit liksom, så att jag vill akta mig för det där.
Nej, men jag tänker med suget att det hade varit.
Men då vet jag att jag hade nog tyckt det. Nu har jag ju lite en annan förhållande till MMA och det där liksom. Så att idag är jag inte lika sugen på det, men då hade jag nog varit det.
Och sen blev det dans för hela.
Ja, det blev det, och det var väl lite grann, jag fick ett break där med Fame 92. Mm. Spelade Leroy eller Tyrone som figuren hette, och påminner väldigt mycket om mig när jag kom till Sverige och de behoven jag hade att kommunicera, och hade egentligen bara dansen att tillgå eller idrotten. Han var inte så vidare slängd i skolan så där. Så det var hans sätt att uttrycka sig och visa vem han var. Och jag hade gett upp dansen 2-3 år för att det var bara kampsporten ett tag. Och jag älskade ju streeten så mycket. Det fanns någon stolthet. Jag ville liksom inte att någon skolad dansare skulle gå in och låtsas vara streetdansare. Så att jag såg upp mig i Örebro länsteater. De hade precis erbjudit mig en fast anställning där. Och jag tackade nej till det för att jag ska liksom skydda streetdansens ära. Det hör ju hur. Men det var lite så liksom, att nej, det var liksom ett kall. Det var något jag var tvingad att göra liksom. Men det blev ju bra. Och sen,
hur länge gick det?
Den gick, jag tror vi spelade 250 föreställningar, en och en halv säsong tror jag, ett och ett halvt år tror jag det gick, på Kina teatern.
Hur är det att dansa? För det är ju en koreografi, det är ju samma dans. Ja.
Nej, men det,
ett och ett halvt år.
Ja, precis, det blir lite enahanda och det är lite riskabelt köra, och då körde vi redan, det var på den tiden man bara var ledig på måndagar så, där. Så att vi hade ju en 5-6-7 ibland 8 föreställningar i veckan, så det var.
Men då tränade du ingenting, utan då bara.
Nej, jag tränade. Jag var väl en av de första, ska jag inte säga. Men i min miljö så var det väldigt få som tränade parallellt med annat än dans, så att säga. Jag tränade i styrketräning, och jag hade ju lärt mig en del grejer från kampsporten också. Träna intensivt och vanlig fysträning, och sen så var man i gymmet och bicepscurlade liksom, körde bänk och sånt där.
Diskofredag.
Ja, nej, men det var kanske inte allt som överförde till dansen, men det är klart man blev lite starkare, och det hjälpte ju här och där faktiskt. Mm. Och det hade säkert gått att träna mer optimalt för dansen. Så där. Men,
vad var det med konditionsträning då? Alltså det kräver ju en del om du ska göra så många föreställningar.
Ja, jo, men var ju nästan så att jobbet i sig gjorde att man hade en bra mjölksyretålighet i alla fall. Liksom. Ja. Jag var ju nästan död efter varje föreställning. Jag gick ju ner 2 kilo, för det var ju vätska givetvis. Men 2 liter vätska är mycket. De som håller på med konditionsidrott vet hur mycket det är liksom. Och det ska man inte tappa, utan det måste man ju liksom ersätta på något sätt. Så, där. Så att det fanns väl inte någon optimal kunskap om det heller. Liksom. Jag har alltid varit dålig på att dricka. Liksom. Men jag tjatar på alla andra. Liksom. Ja, men se till återställ. Liksom, ja.
Du vet vad du ska göra.
Det är bara kolsupar. Ja, men det var väl lite så. Det var ju dansen som öppnade lite kanaler för mig. Plötsligt var det ju intressant för dansskolorna att integrera street dancing, för det var inte rumsrent. Sen fick jag chansen att starta en grupp tillsammans med några av mina vänner, Bounce, som var väldigt framgångsrikt i början av 90-talet och slutet av 2000-talet, och 5 utsålda Globen.
Ja, men
och det är ju häftigt liksom, för att man trodde väl liksom inte det om dans, liksom, att det skulle liksom sälja. Liksom,
funka på det sättet.
Ja, inte på det sättet. I och för sig så riktade det här sig till en bredare grupp, en publik liksom också, som kunde se att det var ju både spektakulärt och häftigt. Och,
nästan lite cirkus.
Ja, nästan lite cirkus. Men min anledning, min motivation till att starta Bounce var ju liksom att visa dansvärlden lite grann. Att det finns en dynamik och musikalitet i det här också. Att det inte bara är kullerbyttor och volter och sånt där. Utan liksom, och det tror jag vi lyckades med. Och sen fortsatte de att turnera utomlands och är fortfarande anlitade koreografer och gör saker och ting. Det är kul liksom att det.
Ja, de är väl fortfarande hyfsat stora. Alltså,
ja, de har öppnat dansskolor, de koreograferar, de har egna företag som de gör produktioner och sånt där. Och de är fantastiska, det är häftigt att följa. vad de gör.
Ja, man stöter på dem ibland och säger, ja. Det är lika imponerande varje dag.
Ja, ja.
Jag tyckte själv mycket om att dansa, alltså, så här, när man var ute.
Ja.
Jag är född 74.
Det ja, måste
vara
så. Ja. 67. Så.
Ja, men alltså, det är ju så här, alltså, 80-talet där, det var ju samma grej. Man, var på, ja. Man, var på, man dansade på ett annat sätt, känns det som. Man var på ja. Disco och...
Och allt var okej okay då.
Liksom.
Idag ska ju allting vara så korrekt och på ett visst sätt, men där... fattade jag liksom att en individuell stil kunde uppskatta. Man, det kunde se ut så här. Liksom. Det måste inte se ut som någon annan.
Kan det ha varit någon skillnad mellan som Stockholm som stad? Så jag kommer ju från Skåne, från Hör, från vad man får kalla landsbygden. Och där, men det var ju liksom stora dansställen. Det var fyra dansgolv ute på ett sånt här jättekomplex. Liksom så här.
Nej, man tror ju ofta liksom att allting är större i Stockholm.
Ja, det känns mer ängsligt nästan.
Ja, nej, men det är mer ängsligt. Jag tänker på Hammarby Hockey som var Sveriges största liksom, ungdomsidrottsförening. Så där. Mm. Och nu finns de inte. För att de hade inga ishallar att spela i.
Mm.
Så att det är inte alltid en fördel.
Nej, jag tror det var liksom större för oss. Mer fritt nästan på något sätt.
Ja, alltså, vi hade det som räddade oss för de små fritidsgårdarna, lokala fritidsgårdar. Så att... I stan blev det ju ofta problem liksom, för att det var för stora ansvar. Vi hade ingenstans att ta vägen. Så att det var till liksom, Kungsträdgården, och det gillade ju inte myndigheterna. Liksom, 4 000 ungdomar samlade på en plats. Liksom.
Nej.
Det är ju lite ängsligt, tycker jag också. Liksom.
man kan bli lite
nervös. Ja, man passade sig då också. Ja, men för att komma in och hur jag kom in på träningen så där och kurset, jag var man ju lite i ropet så där, så att jag jobbade, jag hade min egen karriär samtidigt som jag startade upp Bounce där och jobbade 16 timmar om dygnet i liksom över ett halvår eller nästan ett år. Så att samtidigt som jag hade ett heltidsjobb så koreograferade jag komponerade musik och klippte musik och tränade med dem för att vi skulle ha våra föreställningar. Så dagen tog jag aldrig slut så där. Och sen så åkte jag på mitt första diskbrock då liksom, och då började liksom en skadehysterik på, ja, inte 10 år direkt, men nästan ett decennium, från 97 till 2005 kanske, sådär. Så,
hur reagerade du på det då?
Alltså att inte plötsligt...
Rent här?
Ja, precis. Det är ju det som är, tänker man liksom, åh vad jobbigt att inte kunna dansa liksom, och i och med att det var förknippat med min person sådär, så blev det ju klart en personlighetskris, liksom. Vem är jag nu? Så där. Och det var ju också hur andra skulle förhålla sig till mig. De visste liksom inte. Ja, men okej, okay, kalla inte den här roliga killen som hoppar och studsar längre. Så, där. Så jag blev ju ganska deppig. Liksom. Och det var en tung depression. Och...
Gick du emot skadan i början? Om man säger...
Ja, jag försökte... Alltså
att, det här är inte så farligt.
Det var verkligen farligt. För att jag kunde... Alltså, jag hade ju stunder där jag inte kunde... Det gick ju inte gå, liksom.
Ja.
Och smärtan i sig är bara... Och sen så hade jag ingen kunskap om hur jag skulle hantera mitt första diskbrock. Liksom. Andra diskbrocket var egentligen värre. Men då hade jag gått igenom allt det här med depressioner och hur jag skulle hantera det. Och kom underfund med att jag faktiskt var någon även utan dansen. Liksom, och så där.
Allt hängde inte på det.
Nej, allt hängde inte på det. Så att även om det var fysiskt, det påverkade mig fysiskt mer egentligen, så var jag okej med det.
Mm.
Så under den här perioden hade jag ett höftbrott, jag hade hålfotsenan hade stuckit, jag hade tänt ut liksom, det var så otroligt mycket grejer som hände under den här perioden, för att jag försökte ju komma tillbaka för att jag trodde att det här är det jag har liksom, och älskade jobbet så mycket. Jag började bli opolitlig, inte dyka upp och jag vet, bara inte fungera längre och inte fungera hemma. Min yngsta dotter som är 16 nu, 99, jag kunde inte ens bära henne. Du vet, hon kanske tidigt vägde 1,5 kilo och visste liksom inte hur jag skulle förhålla mig. Liksom, kroppen höll inte. Jag kunde inte hämta från dagis, lämna, jag kunde inte göra disken. Jag var helt värdelös. Liksom. Och då tappar man ju också...
Men då tog du distans från dig också då?
Nej, jag gjorde inte det. Utan min fru fick nog. Men hon gav inte upp på mig. Vilket jag får ju tacka henne för idag. Utan hon bara, nu packar vi och så drar vi, byter miljö. Så vi åkte till Senegal, Västafrika, och jag menar att vi skulle vara där ett tag. Barnen började skolan där. Och det var jätteskönt att få börja på nytt blad faktiskt. Att folk hade inte, de hade ingen färdig bild om vem jag var, utan då kunde jag liksom börja på nytt. Med diskussioner och lyssna och skapa ny identitet. Så där. Men jag var ju så bad shape så att då var ingen motståndskraft heller, så att jag råkade på malaria där nere också. Så jag höll ju på coola, och igen så var det min fru som räddade livet på mig bokstavligen så där. Så jag var tvungen att komma tillbaka till Sverige, för jag liksom dels sjukvården så där, jag ville ha bra vård, och jag var så bad shape att jag kunde helt enkelt inte vara kvar där. Så det tog ju ytterligare ett år innan man började liksom komma på fötter igen. Och jag hade ju fortfarande ont ifrån de åkommor jag hade. Och då hade jag en kamrat som heter Kenta Hammarström, som heter Kenta Hammarström, som har Prana Jiu-Jitsu. Mm. Och en av Sveriges mest framgångsrika BJJ-klubb liksom. Och brottas kunde jag ju göra, för jag kunde ju inte stå liksom. Men på golvet kunde jag hålla på och rulla, och han var ganska progressiv när det gällde liksom läsa på liksom om periodisering, träning överhuvudtaget liksom, och på en helt annan nivå liksom. Inte bara, men det prövar det här, Arnold gjorde det liksom, så det måste ju funka, utan på biokemisk nivå liksom, och läste ju alla de här böckerna om liksom effekt av träning och varför, och sätt vila, intensitet, intervaller, tabat liksom. Och han förstod också varför.
Ja.
Och det är väl därför de är framgångsrika också. Han har förstått hur han kan optimera träningen för att de här BJJ-atleterna ska bli så bra som de blir. Så han introducerade mig till CrossFit 2005 tror jag.
Mm.
Och det fanns en hel del övningar som CrossFit är uppbyggt på tyngdlyftning. Jag har ju lånat allting egentligen så där. Tyngdlyftning, gymnastik och monostrukturella övningar. Alltså rodd, löpning, simning. Det kallar jag för monostrukturellt då. För att liksom få en variation i träningen. Och för att pinpointa de olika energisystemen. Och vi säger explosivt, mjölksyrozonen och sen aerobt då. Och sen för att bli slängd på alla de här. Bli jämnt tränad är tanken i alla fall. Och vissa saker kunde jag. Jag kunde inte springa. Jag kunde ro hjälpligt liksom. Simma gick okej liksom. Så att det försökte jag göra. Och sen framförallt de här gymnastiska grejerna, ringar och sånt där, blev ju nytt för mig. Och det tyckte jag var skitkul. Och klättra i rep funkade ju också. Så jag gjorde vad jag kunde.
Det här diskbråket eller det här ska, det påverkar
neråt
bara. Alltså överkropp har varit hela tiden fullt.
Ja. Från höft ner så hade jag ingen funktion liksom, ett bra tag. Och jag har fortfarande ingen känsel från knät och ner, men det är fullt fungerande. Förut, i början så minns jag att jag försökte squatta och det gick liksom, jag bara ramlade ihop så där. Eller det blev nästan en enbensquat liksom. Och sen när jag försökte aktivera vänster så antingen så gav den ingenting eller så gav den allt. Liksom, jag kunde liksom inte dosera, liksom, koppling, det fanns liksom inget så där. Så att ibland kunde jag tippa över åt andra hållet för att jag fick för mycket.
Liksom. Ja, okay.
Så att ibland, i början handlade det om att liksom bara kunna kontrollera nedgång och uppgång, sitta och stå så där. Men efter ett tag så gjorde jag med en olympisk skivstång liksom, wow, så här. Väger ju bara 20 kilo, men för mig var det en jättebedrift liksom, kunna.
Men hur är du som person då? För att du måste ju den här och ta det lugnt, ja. Och köra de här,
jag tror att
basic ja, trauma liksom.
För att nu ändrades mitt motiv till att träna. Förut hade jag tränat för prestation. Och hade jag gjort det fortfarande hade jag nog tappat tålamodet. Så för det gick så långsamt. Utan nu var det att inte ha ont. Jag märkte ju liksom att jag fick inte lika ont efter att jag tränat. Och jag bibehöll en del mobilitet. Och sen såg jag att jag blev starkare. Men jag tror i början var det ju mest för att slippa. Jag gick ju och simmade i varma bassänger liksom, för att få ner smärta. Bastun var skön liksom, såklart för smärtan. Men träningen också märkte jag liksom att wow, jag får ju faktiskt mindre ont. Och sen så fick jag, det var också en social grej, att det gjorde så att jag träffade människor igen. Det betydde otroligt mycket, för att jag hade ju isolerat mig själv och dålig självkänsla, visste inte vad jag skulle prata. Jag blev osäker om vad jag ska prata med folk. Vad ska jag prata om? Liksom.
Ja.
Det hade varit en skittråkig intervju då. Liksom. Så jag tror att det var motivet som gjorde att jag inte tappade modet. För att det som drev mig var att inte ha ont längre. Och sen kom det andra. Smygandes. Liksom. Och så plötsligt hade jag funktion. Och då började jag liksom pröva och satsa lite mer. Och sen var det väldigt många i min omgivning som sa, vad är det du gör? För du, jag menar, bara för något år sedan så kunde du inte. Det var ju kryckor liksom. Då fick de haka på. Det var en liten grupp på på Friskis och Svettis så där. Sen så blev vi lite för många liksom, i Friskis och Svettis, höll på att ta över så, där. Så att då förstod vi att vi måste hitta någonstans och ta vägen liksom. Och då blev det CrossFit Solid till slut liksom. Och det har konfronterat mig med träning, med ambitionen att det ska vara konkret, någonting som fungerar så där. Och vi har ju lärt oss massor på vägen, vi har ju haft både rätt och fel på vägen och lär oss fortfarande, men den mest positiva saken är att vi tar in folk som har erfarenhet och kunnande och är villiga att lära fortfarande. Och det är väldigt ödmjukande med CrossFit, för att du ska försöka kunna allt. Och det går ju inte. Så att vi behöver specialister. För vi brukar ju högmodigt säga vår specialisering är att vi inte specialiserar oss. Ja, men det är ju bra. Men det betyder att du kommer vara medelmåttig på allting.
Ja, du kommer aldrig till peken.
Nej, men precis. Men också kunskapsmässigt liksom, betyder ju det att ja, men då är vi beroende av folk som är specialister. Mm. Så då det är därför vi tar in de bästa tyngdlyftarna. Det är därför vi tar in de bästa gymnasterna eller coacherna därifrån. Det är därför vi tar in de bästa labcoacherna, de som kan det här med VO2 max och liksom,
ja.
Så vidare och hur det påverkar, om det påverkar, och hur kan man kombinera de här sakerna, och hur vi har en tävlingssektion också som har varit väldigt framgångsrik. Vi vann ju regional som är motsvarigheten till EM i år, och de kom fem på VM, och det är ganska stor bedrift för en svensk klubb där liksom en sport
hur har, alltså CrossFit som sport på det sättet, hur länge har det? Det har ju inte funnits alltid.
Nej, alltså första tävlingen liksom, som ansågs vara liksom något sorts VM 2007. Mm. Så, där liksom. Så att det är ett embryo fortfarande. Men med tanke på tillväxten så kan man ju, då säger man ju oj. Så där. Förra året var det 160 000 som kvalade till VM världen runt. I år var det över 230 000 som kvalade. Så att, och året innan det så var det 60 000. Så att, jag menar, det är en riktig boom. Så att, man skulle kunna argumentera om det är världens snabbast växande sport. Så där. Jag har inga siffror på det. Men det är, och sen om man tittar medialt så påverkar det omgivning väldigt mycket. Det är på gott och ont också.
Men är det ibland känns lite provokativt för vissa.
Ja, och det borde vara det. Jag skulle nog också vara det. För att plötsligt kommer det något nytt som säger it's the be all and end all. Liksom det optimala träningsformen. Och man kan aldrig påstå något sånt. För det beror på vad vill du. Ja. Liksom, sådär. Och det kommer ju diktera förhoppningsvis hur du tränar och varför du tränar och vad du gör. Och sen så prövar ju vi fitness på ett annat sätt som ingen annan har gjort. Alltså tränat med liksom cirkelträning, multimodal träning, alltså blandträning, det har ju folk gjort i alla tider, men nu har det ju blivit en tävlingsform också, och då såklart måste man ju vässa vissa färdigheter.
Bör det bli så mycket nu så att ni måste dela upp det, alltså du måste delas upp i ännu fler tävlingsformer?
Nej, det tror jag inte, men däremot så har CrossFit-intresset har ju gynnat andra idrotter. Däremot. De har ju konfronterats med tyngdlyftning, och vissa har ju konfronterat tyngdlyftning för första gången i en CrossFit-box, men tycker att det är det som är min grej. Och då har de börjat med tyngdlyftning.
Ja, då har de glidit över.
Ja, och andra har börjat med obstacle courses, alltså tough viking och sånt där, genom att de gillar variation så där. Och vissa gör inte det och bara har lärt sig att shit, nej, jag ska aldrig lyfta. Det är inte min grej, och jag har provat det här. Men löpningen var kul, för att vi konfronterar ju folk med lite allt möjligt. De får springa, de får lyfta, de får klättra, de får skjuta, dra. Det är som att göra studiebesök liksom, lite så här. Och så här, gå till en syokonsulent och säga ja, vad är min grej liksom. Så det tror jag, det finns en effekt där också liksom, att folk stannar inte alltid i CrossFit, utan de kanske upptäcker någonting annat istället också.
Mm. Har du sett mycket det? Alltså, är det något som har gått vidare och blivit riktigt?
Ja, om vi tittar på tyngdlyftningen, är väl den som är mest tydlig sådär. Mm. Och från tyngdlyftningen som vi kanske fick mest kritik ifrån också. Nu tittar man på svenska mästerskapen, så är det väldigt många CrossFit-atleter som står på podiet. Och det...
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Inte för att de tränar crossfit specifikt, utan det är för att de tar tyngdlyftningen på allvar och faktiskt tränar tyngdlyftning. Så det är värt att säga också. Det är inte, vi har ett annat sätt att träna, utan de som blir duktiga på tyngdlyftning gör de här specifika sakerna. Sen kan man ju tweaka och sådär, men oftast så har de ju tyngdlyftare som coacher också. Ja. Så att det är inte, det är liksom ingen ny magisk formel som...
Men det är mer en, det blev mer en samling liksom, ja.
Alltså, och är man duktig på att lyfta, så har man en större potential att bli duktig på crossfit också. För att en stor del, en tredjedel av tävlingarna består av tyngdlyftning. Så, där. Så har du bra form, liksom bygger du styrka på rätt sätt, ja, då kommer det leda till något.
Vilken del tycker du är roligast?
Jag är lite, jag har ju alltid varit en mångsysslare, även med dansen. Att det var ju många som inte förstod vad jag höll på med när jag dansade ballett, streetdance, step, etc. etc. Liksom att, men, det kan man ju inte hålla på med. Och också fick kritik för att, liksom, att jag, jack of all trades, master of none. Liksom att, det har jag ju ibland inte varit så övertygad om att jag, det jag har gjort är rätt. Jag kanske borde ha satsat på en sak och blivit vassast på det liksom. Men jag tror på synergieffekter också. Liksom. Ibland har jag ju fått med mig någonting från någon annan disciplin. Och sen är som sagt, jag är nyfiken. Jag gillar mycket saker, så att på det sättet passar crossfit mig.
Ja, du kan variera det.
Ja, sen kan jag tycka att liksom, man tittar på crossfitboxarna, hur de programmerar eller vad de gör för det, så kan jag tycka att det är inte så varierat som jag skulle tycka man skulle kunna variera. Men däremot så förstår jag själva affärsmodellen, varför det ser ut så här. För att de övningar de flesta väljer är enkla att förmedla och är möjliga ur utrustningskrav, specifikation att göra. Så då kan jag tycka att ja, det är ganska smart. Men det finns väldigt mycket att göra om man vill variera.
Känner du någon begränsning här? Alltså,
nej, ja, det gör vi
ju. Nu är det liksom, 5 år när jag sitter här.
Ja, så, alltså, ja. Det är mest rummet som begränsar. Ja, men häftigt med...
Fan, jag vill ha en löpbana också som går runt visst, 800
men,
meter.
Ja, det skulle man göra. Men det vet man ju liksom, när man har resurser. Det, om man inte har någon kreativitet, så kan det bli skitdåligt också. Sådär, nu ska vi göra världens största tävling. Vi har hur mycket resurser som helst. Så kanske den minsta tävlingen är mest intressant ändå. Och de har hur mycket begränsningar som helst. Så kan man ju faktiskt implodera istället för att explodera.
Ja, alltså, runt,
man kan, ja, eller leta in något. Liksom. Mm. Hur kan jag... Vi har haft, om man tittar på crossfit-tävlingar så har det varit handstående gång och, eller så har det varit handstand push-ups. Liksom, armhävnings, fast i handstående position. Så där. Ja, och det har varit så. År efter år efter år. Kan man göra någonting annorlunda fast fortfarande vara upp och ner? Självklart. Vi kan göra en hinderbana. Liksom att man är tvungen att gå upp för några avsatser och ner för en trappa. Liksom, det går att göra. Eller ska du nu göra handstående push-ups helt fristående? Alltså, det finns ju ingen stopp på variationer av att göra samma övning fast på lite annorlunda sätt. Liksom. Men man kan göra komplex. Alltså, tyngdlyftning behöver inte bara vara en stöt liksom. Utan du kan göra ett komplex, du kan ju frivända den, du kan göra en böj, Och sen så kan du byta position så att den har på ryggen. Du kan ju böj till. Och så kan du göra liksom en överstöt från nacken. Liksom, du kan kombinera dem i ett komplex. Och ha det som en utmaning också. Och, så där. Och det här gör ju tyngdlyftningsklubben. Det är bara att det är ingen disciplin i olympiska lyft. Liksom. Så att, och här har vi nog möjlighet med en tävling som är helt rogue. Liksom, som, vadå? Kan man göra så här? Absolut. Så länge du mäter någonting specifikt liksom, så är det väl kul att se. Mäta styrka, mäta explosivitet. Mäta uthållighet, mäta skill. Och skill, liksom, det kan ju vara precis vad som helst. Ett år hade vi kast med liten boll faktiskt. Som man hade i jumpan, minns du det? Vi hade det som test liksom. Det är ett jättebra test. Min roll, hur explosiv stark är om jag missar målet?
Liksom. Ja, vi skämtade lite grann om det. Jag och Nassim, när vi satt och sa jag... Då får du sätta upp, plocka svamp liksom.
Ja, han bara, precis. Ja,
springa ut, hämta ett blåbär, spring tillbaka med det utan att krossa det. Det kan
men
bli.
Alltså, man har ju sett hur crossfiten har ju liksom formats, homogeniserats åt ett håll. Liksom, mm. Sådär. Men vem vet, det är ju fortfarande naivt att säga att vi är färdiga. Liksom, att det är så här det kommer att se ut om 10 år. Nu har det varit väldigt mycket fokus runt tyngdlyftning för crossfit. Det är kanske där de har blivit bättre på sistone bara. Men jag tror att fokuset måste kanske skiftas igen. Alltså allting har ju inte en samma utveckling, liksom, samma progression. Nu har ju tyngdlyftning gått ifrån lite grann, men löpningen kanske är eftersatt. Sådär. Om du jämför med världsmästartiden på en mil så är vi nog längre ifrån den än vad vi är. Liksom,
tyngdlyftning.
Det vet jag inte riktigt, men jag vet ju att liksom, det läggs väldigt mycket tid på tyngdlyftning i crossfitboxarna generellt. Och det är bara en observation jag har gjort. Jag har fortfarande inga siffror på det.
Ja, men det känns att folk vill lyfta tungt.
Ja, de tycker det är kul. Liksom. Och jag tror faktiskt att många av dem som kommer in i... Liksom, de flesta har sprungit lite grann. Men ganska få som har konfronterats med tyngdlyftning. Så att jag tror det blir en liten ny... Liksom, oj, det här är nytt. Och det blir lite fräckt och exotiskt. Sådär. Så att det är kanske därför det blir så populärt. Sådär. Och sen så kanske man måste gå igenom den fasen. Och förälskelsen går över. Och sen så upptäcker man att oj, men just nu har jag ju glömt. Och måste ju springa också.
Så här, hur fåfängt är det? För det, alltså det fanns ju innan CrossFit, eller det kanske har gått parallellt, men så är det ju fitness.
Ja.
Och du har ju, från början har du ju bodybuilding som Arnold höll på med. Det var ju,
ja, där håller man ju på att skulpturera kroppen. Liksom.
Ja, där är ju en utseendefråga.
Ja. Och jag menar, det finns ju fåfänga människor i crossfiten också. Det är många som är glada över att de har en sixpack. Men du blir inte bra atlet av att du... Det behöver inte vara en perfekt indikation eller mått på att du kan göra jobbet.
Men man ser ju de som tränar mycket. Alltså, tittar man på du själv, andra som tränar, det är ju...
Ja, alltså kroppen måste ju förändra sig.
Ja, det är ju om man
utsätter kroppen för någonting så kommer det ske en förändring. Sen kommer ju den att se olika ut från individ till individ. Men det viktigaste för mig som tävlar åtminstone, det är nog att då skiter jag nog. Om jag fick sälja bort mina abs liksom, mot att jag gjorde någonting bättre, så är det ingen svår fråga för mig. Sådär.
Men kommer du hit folk och säger jag vill se ut sådär?
Jo, det gör det ju också.
Alltså, om
du tittar på atleterna eller även de vanliga medlemmarna i snitt så där, så ser man att man ser att de har gjort någonting liksom. Och då vill jag göra samma sak, så är det ju oftast liksom. Vad gör du? Och har man då, vill man ha beach 2016 looket så där, och om det är ditt ideal liksom, att så där vill jag, ja, men då kommer jag ju förmodligen, chansen är större att jag gör det. Sen kan jag tycka att det kanske finns andra träningsformer som är bättre för det.
Det finns ju en sån, som du säger, beach 2016, det finns ju en sån allmän hets över hela linjen. Jag har ju inte direkt satsat, men det finns ju, och det är ju samma med kosten. Alltså, hur ser det ut?
Det är samma sak där.
Har du kört dieter?
Nej, och sen här äter man ju för prestation också, att fungera. Så att jag vill ju inte göra någonting som tar bort någonting av min kapacitet. Och att deffa behöver inte nödvändigtvis vara bra för prestationen.
Möjligen inte.
Nej. Och det är inte bra för en fitnessatlet att göra för ofta heller. Nej. Och det är de ju väldigt medvetna om. För att de ska ju bygga en bas, volym, och sen så börjar de ju liksom... Så att det finns ju ett tänk och kunskap där också. Om man har hållit på ett tag och har rätt omgivning så där. Men här...
Hur mycket tänker du själv på det?
För mitt problem är att jag får i mig för lite kalorier. För jag tränar för mycket liksom, i förhållande. Liksom, sådär. Så att jag måste göra ett val. Antingen ska jag träna mindre sådär. Eller så måste jag käka mer. Det är det största liksom, problemet jag har. Men sen självklart så presterar jag också bättre beroende på vad jag stoppar i mig. What kind of fuel, liksom.
Reagerar kroppen, jag menar med det du, de problemen du har haft. Har det varit någon skillnad där liksom? Att, nej, men när jag har käkat det här så har det känts mycket, mycket bättre.
Ja, jag är ingen 100-procentare sådär. Att jag letar efter, liksom, det finns säkert de som är mer minutiösa med vad de stoppar i sig. Men jag vet ju att bara ambitionen av att kunna höja min fysiska kompetens gör att jag är väldigt medveten om vad jag stoppar i mig undermedvetet.
Ja.
Så att jag förstår ju när liksom, ah, men det här är för mycket socker och det är kanske för mycket socker just nu. Jag kanske ska slänga i mig de här mängderna precis när jag ska sova. Eller liksom för jag vill inte, så för mig handlar det kanske mer om timing då. När käkar jag? Liksom, och vad stoppar jag i mig förhållande till vad jag ska göra? Liksom. Mm. Ska jag hoppa, studsa? Är det explosivt? Är det liksom något som är ett maraton? Ska jag studera? Ska jag sova? Och det styr mer vad jag stoppar i mig och när jag stoppar i mig.
Ja, det är väl så det ska fungera också.
Alltså, ja, jag tror det.
Ja, men det är lite så, de här dieterna som kommer och som går.
Nej,
de är inte gjorda för en funktionell...
Och sen generaliseras det väldigt mycket och det är väldigt farligt för att jag skulle säga att ja, men ät pasta till dig liksom, och så visar att du är gluten. Alltså, det kan ju vara det värsta som finns för dig. Liksom.
Ja.
Och sen beroende på hur din kropp fungerar, var den bränner, så ska du liksom ha en annan balans mellan kolhydrater och fett och såna här saker. Och vad ska det vara för typer av fett? Och du kanske till och med är vetallergisk. Alltså du kan ju vara, det kan vara precis vad som helst. Liksom. Du ska säga jättemycket protein. Liksom, så här. Och så tar du vassle eller mjölkprodukter liksom, så du är liksom mjölkallergiker, laktos. Liksom det, så
att jag menar, får ta det hela. Liksom.
Ja, och min erfarenhet att folk, även 5-2, alltså, vi kan kalla det vad som helst. Folk reagerar olika på hur man tajmar mat också. Jag vågar liksom inte, jag är väldigt försiktig med att ordinera någonting för konkret. Alltså
men tar ni in experter på alla områden? Liksom, ja. Tar ni in nutritionister?
Ja, eller? Faktiskt. Vi har varit försiktigare där, för att där har det varit som brokig värld. Där är det inte alltid lika homogena. Sådär. Att det är, jag är paleo, jag är zone-diet, jag är 5-2, liksom Atkinson, liksom det är sådär. Och samma sak där, det beror på vad du är ute efter. Om du ska bli en explosiv atlet så kommer du förmodligen behöva äta annorlunda än någon som ska bli en maraton. Och du kommer att hitta någon som vill argumentera emot mig här. Så att, vad gör jag då? Ja, då lägger jag ju ner stridsyxan och så låter det vara tills vi vet. Liksom. Mm. Så där har jag varit lite försiktig. Men däremot så har jag varit väldigt angelägen om att veta vad vissa typer av mat har för effekter. Liksom att jag vet att liksom ett underskott av magnesium kommer att trovärdigt liksom ha den här effekten. Liksom. Mm. Jag vet att omega-3-fetter kommer påverka det så här. Jag vet att om du varierar balansen mellan så kommer du få en annan effekt. Så prova det fram. Det är lite mer sådana saker. Kaffe, liksom, hur påverkar det mig? Liksom,
ja. Men det påverkar ju alla annorlunda också.
Ja,
alltså,
precis.
Så att det, men jag förstår.
Sådär, vissa blir skitnoja av kaffe. Liksom. Jag blir inte det. Det. För mig funkar det jättebra innan jag ska ta PB i mark. Liksom, så att jag tycker det är mer intressant att prata om det. Liksom. Och sen så får... Och ibland är det sådär... Ja, men vad ska man göra då? Liksom? Och är det bara att vi kittlar varandras öron genom att säga, ja, men så här funkar det för mig, så här funkar det. Nej, jag är ju verkligen ute efter sanningen. Men jag kan ärligt säga att jag har inte hela bilden där.
Ja, den är lite för bred på något sätt. Alltså det är lite för många parametrar för att kunna...
Det är för många parametrar. Och egentligen är det så i träningen också. Men vi vet ju liksom att ska jag bli stark så ska jag lyfta tungt.
Ja, men där har du liksom ett spektra.
Ja, ett spektra som alltså, ändå någonstans.
Du har liksom en zoner som...
Ja, precis.
Där kan följa den linjen något sån här så hamnar jag där.
Ja.
Dansen, gör du det fortfarande? Ja. Mycket? Ja. Mer? Mindre? Nej, men
jag har ju vunnit tillbaka mitt yrke liksom, tack vare träningen liksom, i allmänhet. Och...
Jobbar du med det något? Eller?
Ja, nu sist gjorde jag och min kollega Renny, vi gjorde en föreställning om Sammy Davis Jr.
Just det, så. Ja.
Så vi har både spelat på Stadsteatern och turnerat med det. Och nu hoppas vi komma till New York och spela liksom detta och lite diskussioner med London. Och...
Gick du att köra Bojangles?
Precis.
Jumped up and clicked his heels.
Intressant. För grejen är det, jag ska inte avslöja för mycket, men vi tyckte att det var så komplicerat att göra den, så vi lät bli.
Med speciell...
Ja.
Jag så älskar ju låten. Alltså,
så ja. Så att vi, föreställningen slutar med att man bara lyssnar på den. Och det är ganska kaxigt slut. Oftast vill man ju sluta på topp och med någonting sådär. Men vi slutar med publiken och vi bara lyssnar på Sammy Davis.
Mm. Ja, det är...
Så det blir ju någonting...
Ja, det blir en mystik i den. Men... Ja.
Och ändå, jag tycker, idag tycker jag att det är ganska logiskt. Vi har pratat en och en halv timme om honom och saker runt omkring artistlivet och sånt där. Och det finns många i publiken som aldrig hört eller vet vem det är. Liksom, i den här generationen. Och då,
ja, men så är det ju. Alltså, folk blir lite så här. Alltså, det var lite... Vi var, nu är det ett år sedan. Uh-huh. Ganska exakt som vi var över i LA med familjen. Och så gick vi på Hollywood. Och så blev jag så här. Ah, vänta lite grann. Så jag har lagt upp på Instagram och lagt upp en stjärna. Och det är Sammy Davis.
Är det sant?
Men för jag tycker...
Ja. Han är ju lite... Så det är märkligt och jag förstår, han sa aldrig att han var bitter, men jag tror han var en ganska olycklig artist så där, för att han fick ju cred så där. Han vann ju liksom bästa musikalartist på Broadway sånt där. Men han ville någonstans bli filmstjärna också, som han aldrig riktigt blev. Och sen så fick han aldrig, vet, han levde ju under samma tid som Frank Sinatra.
Han var ju med i gänget.
Han var med i gänget, men det var ju oftast någon som alltid var lite sådär. Men det finns förmodligen ingen man skulle kunna argumentera om inte det är världens bästa entertainer. All times liksom.
Han är fantastisk.
Ja. Alltså, jag... Sångare, okej. Okay. Då liksom de här specifika sakerna, det blir väldigt svårt.
Ja, du måste samla.
Så han var ju crossfit-atlet igen.
Ja, men i artisteriet crossfit-atlet.
Ja, precis. Han var ju otrolig komiker.
Liksom. Ja, vad heter den? Cannonball Run?
Ja.
Som präst, alltså fantastisk roll. Det är, då är du tillbaka i dansen i alla fall. Det är skönt.
Ja, yes, det är skönt och jag vet ju inte hur länge det kommer att fungera liksom så där. Men jag är glad för varje dag som jag får.
Jag menar, hur länge dansar man skadad eller inte skadad? Hur länge håller en sån här karriär i?
Alltså, vanligtvis är du statligt anställd på någon av operorna till exempel. Mm. Då pensionerar du dig vid 42. Och jag är 50 snart, så att det är liksom och det är inte många som når ända dit, utan det blir oftast yrkesbyten innan det, liksom innan 40, så därför att för kroppen tål inte det helt enkelt, och de typer av koreografier och jobb kräver så pass mycket, och oftast är folk svårt att hålla helt enkelt, liksom vara tillräckligt
stark. Var det en typisk skada du fick på dans?
Ja, det är ganska många som får diskbråck.
Så där har de lärt sig någonting av det? Alltså, dans...
Nej, alltså det, är ganska, det kommer ju mer och mer sådär, men det är väldigt svårt att införliva den i institutionerna. De försöker ju sådär, men även bland terapeuter så är det ju de är ju inte överens. Liksom, så att vad för typ av stöd som de här unga dansarna ska få initiellt är ju också lite spretigt. Mm. Så. Och det är många som gör en affärsverksamhet av det, så att de försöker få in foten för att bygga en business och inte främst kanske gynna individen. Så det är en svår kombination där. Och sen så tror jag just det här att bygga en strukturell balans och adekvat styrka och bas för att klara av de här sakerna. Många av dem går in i dansen och gör saker som de inte borde göra för tidigt liksom, för att de inte... kastar alla i samma mall liksom, eller samma...
Alla ska göra det. Nu ska alla göra det.
Ja, och alla har olika förutsättningar. Du skulle behövt börja med det här. Du behöver mobilitet, du behöver det här. Och så mot att alla jobbar mot samma sak kanske, att kunna göra detta. Men vi börjar ju väldigt, vi har väldigt mycket olika förutsättningar.
Det är lite skolgympa över det hela.
Ja, jag önskade att det var så. Liksom,
alltså... Alla bara tar det så. Alltså, alla ska göra den här.
Ja, precis. Ingen av alltså... Ja. Och det blir för svårt. Jag förstår att, och nu har ju knappt gympa kvar i skolan.
Ja,
liksom. Det är ännu värre liksom, sådär. Så det kanske var en bättre generaliseringen då, även om det var liksom, ah, så här ska alla göra, så gjorde ju alla någonting i alla fall. Liksom. Så kanske inte passade alla. Men man skulle ju behöva vid tidig ålder screena eller scanna alla. Liksom,
se vad är styrkan.
Ja, vad behöver de göra? Liksom, och, men det finns ju inte...
Vi hade ju en lärare i gymnasiet, det, liksom. En gymnastiklärare, ja. som gjorde det.
Men ni hade en stjärna helt enkelt.
Ja, så han, som men han var ju tok i huvudet egentligen. Ja. Men på man förstod plats. Inte det först. Men han körde ju slut oss. Alltså när vi började gymnasiet ettan så körde han slut oss helt och hållet. Ja. Ett par pass körde han allt vad han kunde med allt han hade. Folk han spydde, folk liksom så här. Men han hade ju koll på oss. Han hade ju en helt annan koll på vad vi kunde än vi själv kunde. Så han visste när den gjorde så här och den gjorde så. Jag blev utskälld som var liksom... Nej, jag kan inte göra det. Det kan du visst göra. Det där knät du har där som gör ont, det är inte på grund av det. Du måste röra det.
Ja, men han var engagerad helt enkelt.
Ja, men det, så var det ju. Det...
Kan inte bara slänga in en boll och så spela innebandy?
Nej, så var ju den andra. De var ju två. Ja. Och de andra klasserna var liksom så. Så. Och det... Det borde finnas fler sådana, tycker jag. Ja. Men det kanske är både där och dans och det är liksom överallt där du sätter alla in.
Ja, idrottsföreningarna, där plockar de ju upp väldigt mycket och kunskapen förhoppningsvis ökas också. Det är bara det att mycket av det här är ju dyrt. Liksom många livnär sig på det här så att alla ska ju ta betalt.
Ja men det ser man ju, små killarna som börjar spela fotboll där hemma, det är ju föräldrarna som tränar dem.
Ja.
Det är ju...
Många tjejer i 14-15 års ålder som får problem med knäna. Varför? Liksom. Det går ju... Alltså, det går ju råda bot på, eller i alla fall minska skadefrekvensen. Så många som slutar sina karriärer alldeles för tidigt liksom, för att de inte har gjort rätt saker eller bara kunskapen tas ur, de tror att det är kört liksom.
Ja, precis. Ja. Men du har skrivit en bok nu också?
Ja. Just det.
Så, hepp.
Nej, inte bara, ja precis, bara så, det känns lite så, bara så där. Saker går fort även om det tar lång tid, men det är väl min förhoppning någonstans att förmedla lite min resa och kanske folk känner igen att hjälpa folk knuffar om nu den här lilla kullen så där, våga främst. Och sen den här typen av träning som jag gör, jag vill inte kalla den för crossfit men blandträning då. Och ibland en liten högre intensitet. Hur ska jag förhålla mig till det? Ska jag gå ape crazy? Eller kan jag liksom med lite kontroll ändå liksom tangera det här som vad som är hög intensitet? Ja, det kan jag. Vissa behöver en push. Andra behöver liksom, hej, vi måste dämpa dig. Val av övningar. Det finns ju övningar som är kanske direkt farliga om man inte har någon erfarenhet eller någon förutsättning att göra dem. Så att försöka göra lite övningsval. Även hur de ska förhålla sig till intensitet och hur man kan skala framförallt så att det blir individuellt. Alltså, ska jag verkligen lyfta 100 kilo 100 gånger? Nej, vi kan ju börja med det här. Och så att allting går att anpassa. Och det är väl den friheten som kanske inte folk har känt att det har funnits förut. Så att om det är någonting som crossfiten eller blandträning kan ge, det är liksom att allting går att skala eller hitta substitut. Om inte jag kan göra marklyft, kan jag stärka ländrygg på något annat sätt? Kan jag stärka posturala systemet, liksom baksida lår? Jo, men det finns massor med sätt att göra det på. Så att då ger de här alternativen. Men gör det här istället då. Gör det här istället. Om du inte har en stång. Ja, men då kan... Så att det är också det med utrustning. Jag har ju inte den utrustningen. Då är det kört. Då kan inte jag träna.
Nej, då kan jag inte göra det.
Jo, det kan du
inte göra det.
Så jag har folk som har skrivit på Facebook om liksom, ja, jag har inga ringar. Men då tog jag liksom spännbanden till bilen. Perfekt. Så ska det vara.
Funkar. Liksom.
Ja, de ska göra dragövningar. De ska hänga upp i trädet. Och så ska de ligga upp och ner och köra liggande rod liksom. Mm. Det var ju fantastiskt. Ja, men det var kanske inte så skönt. Så att nu tog jag liksom skumgummi och tejpade runt. Perfekt, nu har vi löst det också. Så det finns inget. För att det är alldeles för mycket alibin för att liksom, nej men det gick inte. Och jag måste ha de senaste schyssta träringarna liksom.
Ja, nej men det är det.
Och det heter tjusigt THX-band. Jag vet inte ens vad det heter liksom. Jag är lite allergisk mot så här specialgrejer hela tiden. Det behövs... Det går igen då.
Stålarna skriver ju. Ja, men det är ju någon som...
Ja.
Som tjänar på de här.
Ja, de skapar ett behov. Och jag kan ju tycka så här. Allt som får dig att börja röra på dig eller göra någonting sunt, det är väl bra liksom. Mm. Men ibland kan det bli lite övervikt på att producenterna skapar ett behov.
Jag kan ju säga, den här, det finns ju en träningsform Body Pump.
Ja.
Alltså, vi skrattar som jag pratade om den här gymnastikläraren jag hade.
Ja.
När vi gick gymnasiet och detta var 90.
Ja.
Då körde vi något som han kallar bara för ett skivstångspass.
Ja.
Då hade vi små skivstäng, ja. Och så körde vi alla de här övningarna. Ja. Sen gick det så här 5-10 ja. Och så kom det Body Pump, det nya från ja, Australien. Och så bara vänta lite grann, ja. Det där.
De gör,
det där alltså, har vi ju kört ja, liksom, jag hur vet. Mycket som helst.
Egentligen säljer de bara koncept och koreografi. Liksom, så där. Och det är ju ingenting som är nytt liksom, i kjolen. Sen kan de göra att alltså paketen, de kanske försöker hitta liksom, vi ska jobba det här energisystemet så här länge och sådär. Så det kan ju finnas en kunskap i det, men det finns ju ingenting som gör att vi inte kan göra samma sak liksom. Alltså brottarna hade de hade Prebens
ja, alltså,
det är också, men de har ju jobbat med skivstång och det fanns alltid ja. något program som de brukade köra liksom, så där.
Vi hade ju Dolly Parton kallade han den ena övningen.
Ja, det,
det förklarar ett bra varför ja. Man tränar den, men det var ju liksom så.
Okay.
Så att ja.
Och jag tror att CrossFit har också fått kritik för att plötsligt, och nu måste vi komma ihåg att det här är liksom en amerikansk produkt liksom så där. Mm. Och vi har ju liksom, svenskar har ju haft en erfarenhet av blandträning ganska länge liksom, från alla håll liksom. Mm. Kampsporten har haft det, brottarna har haft det, cirkelträning är inte nytt liksom. Många av de här sakerna som används i CrossFiten är ju inte nya så där, så att när någon paketerar det och säger att det heter något annat plötsligt liksom, så är det så där.
Ja, ja, ja.
Ja, vänta nu. Vi har till exempel svenska namn på de olympiska lyften. Varför ska vi börja prata om så här, clean and jerk? Liksom? Så där, varför ska vi göra det? Liksom? Det kan ju finnas en fördel om man åker till Japan och man har samma
övning. Ja. Mm.
Men, ja.
Vi går mot slutet här. Jag tänkte fråga, har du någonting som du vill rekommendera? Som du kan liksom över linjen dra en rekommendation till alla om träning?
Jag är av den meningen att det är alldeles för många som tar de grundläggande styrkeövningarna för lätt. Alltså marklyft, böj, bänkpress och militärpress.
Okej.
Okay. Sådär.
De tar för lätt på det.
De tar för lätt på det och så är underskattat att lyfta odd objects, alltså märkliga föremål, säckar liksom. Gå med en säck långt liksom. Eller skottkärra liksom. Ja. Lite strongman grejer liksom. Det bygger bas liksom.
Och jag kommer in lite grann nästan alltid på Kalle Wahlström.
Ja. Jag tror han har fattat någonting. Och han är jag gillar Kalle. Inte för att han heter Kalle bara sådär. Ja,
men
ja, det är en stor
30%.
Del. Ja, kanske mer till och med. Men den sista procenten handlar ju om att han också är inte för dogmatisk sådär. Utan han tränar med känsla liksom, och han trycker ju alltid på att det ska vara inspirerande också. Och det är självklart, man kan få saker att bli kul också. Om man ser resultat, att någonting funkar, så kan man bli inspirerad att fortsätta med någonting också. Så att jag tror inte bara att men det var inget kul. Att man bara letar efter de här highsen liksom, ja, så där, utan prova någonting. Liksom. Och om du ser vinsten av det, liksom, varför ska jag göra det här? Du ska göra det för att, aha, då kan det plötsligt bli inspirerande. Så där, så att...
Sista frågan brukar jag också ställa alla. Är det någon du skulle vilja liksom, att jag pratar med? Någon som du är nyfiken på? Hur?
Ah.
Den människan.
Ja, jag är ju lite färgad av... Jag ska försöka inte ta någon CrossFit-atlet.
Ja, men det kan ju vara...
Det finns ju två kvinnor på det här gymmet som är Europamästare. Sådär. Det finns en kvinna som har 5 SM-tecken i 5 olika idrotter.
Okay.
Karate, som jag kan det, boxning. Ja, jag kan inte fler. Men hon är intressant. Det är en tvåbarnsmor. Hon är... inte tonåring längre. Hon är 37 tror jag. Så att bara det liksom, det finns ju väldigt många intressanta frågor som kan uppstå då liksom, hur hinner du?
Ja.
Hur får du? Sen hon tävlar i såna här sporter som är traditionellt manliga så där. Så att det kan säkert vara intressant, eller säkert det är intressant. Sen är hon ju, i och med att hon presterar också och lyckas kombinera detta. Och hon är generös, så att det är inte bara det som är intressant, utan hon coachar också.
Hon delar med sig.
Hon delar med sig liksom.
Mm.
Så det är en sån. Helena Falk heter hon.
Helena Falk.
Mm.
Jag tar det med mig, så får vi se om jag kan ragga upp henne på något sätt.
Ja, absolut.
Ja, men jag...
Men så, och sen är man ju lite så här lokalt insnöd också. tänker jag så här, Malmö, Håkan Brock liksom så där.
Ja.
Till exempel han, och han är
men det var länge som man tänkt på.
Ja,
jag bor i Helsingborg och där har han ja. Brooks subs.
Ja. Alltså, nej, men liksom, det är intressant för att jag menar hans son simmar har jag för mig så där, så att han har tentaklerna utåt. Han har tränat och han gillar ju CrossFit lite grann så där, men inte så att det är det han kör så där. Men han känner igen alltså boxningsträningen liksom, och han
börjar också få några år på nacken.
Han får några år på nacken och nu är liksom ambitionen att träna är också en annorlunda förhållningssätt till träningen. Utan nu är det liksom ålderdomen som, oj, jag vill ha kvalitet i livet. Så att liksom, han tränar för att inte ha ont, för att fungera, för att kunna träna med barnbarnen. Liksom, papp. Så att det måste inte alltid vara like beach 2016. Men det är klart, jag vet ju att liksom de flesta gillar ju att ha en bra hållning och liksom såna här saker. Så att
men det är den du får som bonus?
Ja, precis. Mm. Så lite balans där. Skadar
han är ju ingen liten människa heller.
Nej. Men det kan uppmuntra väldigt många också. Liksom, ja. Att träning behöver inte handla om att du måste ha ett sixpack, utan du kan få en skön känsla av att du bara kan göra jobbet. Jag har väldigt många olika kroppar här nere om du tittar på medlemmarna. Det är liksom inte en form på allihopa. Ja. Men alla gör jobbet liksom. Och det är high fives liksom sådär. Så plötsligt skulle du kanske tillhöra en grupp som inte skulle vara så kreddig för att du ser ut på ett visst sätt. Som plötsligt inte är utanför. Utan ja, vi har alla gjort jobbet. Alla som går ner för rampen där får ju den respekten för att de vet att okej, idag kommer vi svettas liksom. Och då...
Ja.
Så det... Ja, ja, det är svårt att få slut på den här diskussionen.
Ja, men det är ju så. Det går ju att prata i evighet ja, det om det liksom.
Och jag ska också vidare sen.
Ja, jag vet ju det.
Så att det var kul alltså.
Ja, jag tackar så mycket för att du ville ställa upp.
Samma här. Grymt.
Så, där var avsnittet med Carl Kalle Dajal. Och jag tycker det känns lite konstigt att jag sa det till honom, men Kalle Dajal, det låter lite, det blir lite, Carl Dajal låter lite mer pondus. Men han är väldigt ödmjuk, det hörde ni. Han är otroligt kunnig, väldigt härlig människa. Men jag tycker ni ska följa honom på Instagram, där han lägger upp en hel del trevliga bilder. Och det är då på @cfdajal. Jag vet inte om han heter Carl Philip. Nej, det gör han inte. Men CF är det. Och nästa vecka som sagt drar det igång ett projekt med mig. Och ni kommer kunna följa det här i alla i Facebookgruppen som har växt lite. Det är fyra kvar, eller tre kvar nu är det. Så är vi på 200. Och det tycker jag är skithäftigt. Och jag har sagt att när jag når 200 så kommer jag att lägga ut lite remakes av gamla kalsongreklamer. För att visa att man kan vara tjock som jag och ändå inte behöva skämmas över det. På det sättet liksom. Så jag tror att kommer man över den biten så kan man lättare komma ner vitt. Och så måste man ha lite roligt på vägen. Men det är bara att leta upp Facebookgruppen. Du får vila sen. Är det bara att knappa in i mobiler eller datorer så hittar ni dit. Tipsa gärna era kompisar. Tipsa om podden. Tipsa om alltihopa. Jag vill ha lite svung i det här nu. Hoho, yes. Det blev ett svung förra veckan. Det liksom pikade lite grann där. Fortsätt med det. Det är jättehärligt. Följ mig på Instagram, Twitter, @eggemannen. Men nu stöder jag och filar vidare på mina planer för nästa vecka. För det kommer bli lite spännande. Och sen ett litet extra tips. Jag klipper även en annan podd. Mm? Inte illa va? Från att aldrig har gjort detta så sitter jag och klipper Hasse Bronténs podd som heter Hasse och 100-åringarna. Och det är fantastiskt. Jag måste ta en liten stund och bara berätta. Jag sitter alltså och lyssnar på de här 100-åringarna och deras historier. Och jag blir alltså tagen av att man har levt så länge. Det är så mycket som har hänt. Det är väldigt spännande och... Jag lyssnar inte på det färdiga resultatet så jättemycket eftersom jag har suttit och klippt det. Men gör ni det. Ladda hem Hasse och 100-åringarna. Tänk på mig och så... ja, kör på det. Nu ska jag släppa er. Nu släpper jag. Och som vanligt, tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row?
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.